Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okej, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast. Jag som pratar nu heter Emil Sjölin, alldeles som vanligt med mig har jag Josef Pujol och Charlie Sjöstrand. Hej på er hörni.
Tjena krapparna.
Hej.
Hej. Hörni, det har ju spelats en
match. Det var det, ja, tack för
det. Det jag tänkte säga är att det har ju ändå spelats en hel del handbollsligamatcher, men alla resultat i de matcherna har ju blivit precis som förväntat. Men jag tänker att vi kan lite ur hatten rycka lite så här små saker som man kanske har plockat med sig längs veckan ändå. Jag kan börja och så säga så här då. Kim Andersson, gud vad duktig han är på att spela handboll. När Hallby mötte Ystad i fredags så försökte Ystad, tror jag, vila lite spelare. De hade ju spelat Europa i veckan och ska möta Luger på måndag och sådär. Exempelvis då, Kim Andersson försökte de nog sätta på bänken så mycket som möjligt. Det gick inte, för Hallby var ju ganska bra. Men Kim Andersson är så fruktansvärt bra fortfarande. Så det räckte med 20 minuter från honom så hade han gjort 7 mål själv och 7 assist och bidragit med så mycket pondus att det var klassskillnad sen till slut. Kan nog bli något av Kim.
Ja, man bara hänger i. Ja. Ändå är han ju inte i närheten av Albin Broman eller Edvin Aspenbäck den här säsongen. På höger i det.
Nej, precis. Sett till
jämn het och kvalitet, så att säga. Nej, men Kim är fortfarande ett jävla fusk, alltså.
Han är en sån, ja, men Kim gör ju såklart inte 60 minuter i varenda omgång längre. Det orkar han ju inte. Speciellt inte då när han behöver också bidra i de här Europamatcherna. Vi har ju sett honom mot Flensburg och mot Valur och sådär. Hans högsta nivå är väldigt, väldigt hög. Jag vill bara ha det sagt.
Ja, men vi har ju hyllat honom förr, men, och det två sig göra igen. Men han är ju landslagsklass, liksom.
Ja, gud ja.
Vilket han ju visar i UF, eller vad det nu heter. Men Ystad har faktiskt också varit lite smarta. Alltså det har varit väldigt mycket skador och operationer och så här små körvel.
Nytt intryck. Nytt av en kryddorna här.
Gott på mat och i podden. De har ju ändå med Kasper Palma. Jag diskuterade lite inför året här med 3 högernior. Palma förlängt långt och Nygren lagkapten och Kim Andersson och sådär. Nu har Nygren visserligen varit skadad mycket, men de har doserat det väl. Kim Andersson kan nog vara fräsch till ett slutspel.
Om Kim Andersson är körvel så är ju Kasper Palmar dragon, va? Man kan fan använda honom och slå en BM med också.
Ja, men nästan bara det, va? Det är det som är dragons baksida.
En metafor som inte kommer gå till historien som en av de bästa. Har ni några noteringar?
Nej, egentligen bara att du är ju totalt stiltje i botten. Alla bottenlagen där som är direkt indragna har ju varit ute och vevat i veckan och ingen lyckades nypa en enda poäng. Önnered var ju närmast mot Sävehof, men de är också längst ifrån krisen. Alltså det känns som att de är safe på något sätt, även fast det är inte långt avstånd, det är ju aldrig det i den här tabellen.
Men det är bräckligt.
Ja, ja, det är bräckligt.
De är ju lite närmare andra kriser bara, Önnered. Vi såg ju i veckan nu vår god vän Emil Berggren var ute och vevade på Twitter. Riktade kritiken mot Blickhammar där efter ett fälleben i deras veckomatch. Och ja, Leaba hade väl någonting igen och sådär. Det är ganska stökigt kring Önnered, får man säga.
Ja, men jag har ju en liten spaning kring det där fällebenet. Som, alltså det var ju, det ser ju ganska harmlöst ut så att säga. Alltså han sparkade ut över felet, han sträckte ut ett ben och försökte fälla Berlin heter han va. Men det intressanta var ju att domaren såg det.
Mm.
Och liksom satt till honom med menade blick och som uttryckte typ, vad fan håller du på med? Lägg av med det där.
Mm.
Men jag kan tycka att om domaren ser det där, är inte det en tvåa direkt, eller? Vad tycker ni?
Jag tycker när jag såg, du gjorde mig uppmärksam på det här och jag har ju sett klippet med. Jag kan verkligen rekommendera alla att titta på klippet. För sättet som domaren reagerar där, det är så jag känner inför det. Han lägger liksom huvudet på sne och bara så här, allvarligt. Alltså, kom igen.
Ja, men det är som när man ska sätta på en fyraåring en mössa. Så här, man bara, men kom igen.
Ja, vad fan, sätt på den här. Nu. Och jag ser ju vad du gör. Måste jag visa ut det från här? Kan du bara lägga av?
Alltså, vi båda vet att det här är fel. Jag
håller med att du inte träffade honom, men vad fan.
Nej, precis. Och det var någon annan som kommenterade som skrev också att det är så här, de har ett anfall, de håller på att ta poäng mot Sävehof. Det är några minuter kvar, typ 5. Gör inte det här och riskera att få en tvåa och typ bli av med bollen. Det är väl det som jag främst
är otroligt mitt fokus.
Precis. Men visst håller jag med dig om det. Det är väl klart att man ska få 2 minuter om man riktar in ett fälleben mot en motståndare.
Ja, och det, alltså, nu var det ju Blickhammar och det är väl ingen idé att vi dansar eller går runt som katten runt het gröt. Jag blir så osäker på de här ordspråken nu när Josef har fuckat upp. Men alltså,
klart, man får göra lite som man vill.
Ja, det får man
faktiskt. Snoga.
Man dansar med gröt på fötterna. Det är klart att Johan Blickhammar är en av dem som det åsyftas när det blåser kring Önnered om osportslighet och diverse grejer. Alltså, det är bara att titta på en match. Och det sjuka är ju att det är ju, alltså det känns ju inte som att det är en slump att det sker i Önnered den här säsongen. Det är ju faktiskt så. Utan det är ju liksom ytterst en ledarskapsfråga och hur man vill att sina spelare agerar. Det finns ju ingen klubb som har varit i närheten och behöver försvara sig så mycket som de har gjort. Och Blickhammar är ju, han har ju alltid varit en, alltså så här, ja, en,
ett rivjärn.
Ett rivjärn, men så här, en tuffing som ibland kan gå över gränsen. Men jag håller ju med i det Emil skrev på Twitter att nu håller han ju bara på och försöker vara dum i huvudet. Det här är ju liksom inte sådär att gå i bräschen och vara någon slags ledare och tuffing. Det här är ju idiotgrejer. Så det
är ju en sak att liksom gå mot stjärnspelaren efter 10 minuter och liksom sätta ner foten och ta liksom en tuff tvåa. Det här är ju något annat då.
Ja,
och just det, i situationen som du nämner, liksom, ja, tight, inte mycket kvar på klockan, i anfall.
Nej, och jag tänker att han är, liksom, utan att jag har spelat med honom själv, så vet jag spelartypen. För att det finns ju spelare som när någon liksom kommer med ett idiotiskt förslag, som är så här: nej, vi ska nog inte göra det ändå. Om någon tränare säger liksom, men fan, svina målvakten i ansiktet då, så är vi av med honom. Då är det liksom rätt, de flesta spelare är så här: nej, fast det här låter jävligt ofräscht, det gör vi inte. Och så finns det vissa spelare som är sjukt lojala och så liksom säger du till honom, du ska göra så här, men du sätter honom på den bästa gubben och så säger du, släpper inte den jäveln, eller nu ska svina, du ska få honom att gråta innan det här är slut. Alltså en soldat helt enkelt. Jag tänker mig att han är ett solklart exempel på det. Och har han då en tränare som vill att han ska bete sig så här, då kommer han göra det. Och det är det jag tror har hänt i Önnered den här säsongen, inte minst. För att det är liksom en eskalering av dåliga sidorna. Ja, för att liksom, du sa ju det förra veckan, så här, Michel Sliaba när han var Alingsås, hade ju inte, man såg ju inte de här tendenserna. Och så här, jag såg liknande, eller så här, jag såg rivjärnstendenserna när han var Alingsås också. Han var en av de få i den upplagan av Alingsås som var lite så där, ja men på gränsen till svinig, som man behöver i alla lag. Men det var ju inte närheten av det liksom, man ser nu konstanta trashtalket och att det är liksom, oj fan, där var han försöker slå undan bollen med knytnäven nu istället för öppen näve. Alltså alla de här, de sämsta sidorna kommer fram hos så många i Önnered, och det är ju anmärkningsvärt, för det är ju egentligen många fina spelare som just nu gör, ägnar sig åt en del saker som inte är så bra.
Nej, och återigen då, det blir när det tar lite överfokus från själva spelandet, ja, det blir tredje gången gilt då, men liksom så här, i anfall, kort tid kvar på klockan, och vad ska du tjäna på det? Att han snubblar och domaren blåser timeout, alltså det,
ja, eller Brännberger,
ja,
en högerkant kommer på inspring efter 4 minuter och jag bara nitar honom, vad tjänar man på det? Alltså så här, så det är ju, men vi har ju, ja, det har ju varit inne på, det är stormas kring dem, och å andra sidan, om man lägger i vågskålen, så har de, ja, nu har de vunnit 2 och var jävligt nära att knipa en poäng mot Sävehof, så att de är väl på sätt och vis nöjda med vad de,
ja, de är safe på det sättet. Ja. Men å andra sidan, vi var inne på det är ju på många sätt jättemånga fina handbollsspelare. Ja. Det här är ju en trupp för slutspel egentligen.
Ja, det är det.
Om man ser det spelare för spelare.
Ja, min åttonde plats hade de inför.
Mm. Ja, men precis. Alltså om vi leker med tanken och jämför med exempelvis Hammarbys trupp eller så här, så är ju det här kanske inte en lika spetsig trupp, men den är bra mycket bredare och sådär. Och man kan nog hitta några rollspelare också. Och sådär. Så att det går ju att göra någonting väldigt fint med de här handbollsspelarna i Önnered. Det är det jag ville ha sagt.
Ja, och att nu, alltså det var ju några år sedan 2-3. 1-2 kanske, där de liksom såhär, ja men nu ska vi satsa lite, och inför det här året så har de ju ökat den satsningen också, heltidsanställd tränare och bla bla bla, men samtidigt, nu har jag inte stenkoll på tabellen, men det lutar väl åt den efter plats,
ja,
liksom,
ja.
Ännu en gång.
Femte året i rad i så fall.
Ja, exakt, så att jag menar, vilka steg tar man i den här satsningen? Ja, inga då i alla fall placeringsmässigt. Nej, får vi se exakt vad det landar i, men ja, det kanske krävs ett större omtag så att säga.
Ja. Och på det ämnet då, så kan man ju säga att ett annat lag som ligger där nere i botten och fått kämpa utan framgång den här veckan var ju RIK, som tog emot Humlorna på hemmaplan, och helt rättvist var det Aranäs som vann den matchen. Det var inget att snacka om. Men där har vi också ett lag som nu har de visserligen en liten luftspalt då i form av Helsingborg mellan sig och Lugi på jumboplatsen, och där ligger RIK liksom så här, också oerhört bräckligt litet försprång där. Men då, alltså, det är också många säsonger i rad nu som det är där nere och chippa efter luft liksom. Och ja, man kommer liksom inte vidare. Och jag har inte sett att den har kommit ut än. Men jag vet att det har gjorts en intervju med RIKs Tony Larsson. Som kommer i GP här nu i veckan, förmodar jag. Kanske den har kommit ut.
Sportchef, va?
Sportchef, ja. Eller numera klubbchef, tror jag. Eller? Mm. Fan, nej, jag har så dålig koll på titlarna. Han var sportchef och blev klubbchef.
Jag tänkte, ja. Det är inte alla som... Han är inte household, menar jag.
Nej, det är han inte. Men han är en sån figur.
Ja. Chef i RIK.
Chef, han är chef. Så jag vet inte fördelningen riktigt där mellan honom och Kristoffer Myrfalk. Jag tror att Tony Larsson är väl liksom ett helhetsgrepp och lite sådär, ja, medieansvar och sånt där. Men skitsamma. I den här artikeln då, som kanske har kommit ut när du släpper det här. Så jag vill inte... Men om du inte har gjort det, så vill jag inte liksom... dra igenom hela. Men poängen är att sen när RIK liksom blev utkastade från Lisebergshallen, så har de i stort sett gått miste om, ja, vad fan sa han, mellan 10 och 12 miljoner i intäkter, på grund av att de inte har kunnat liksom, ja, fan, den ena gången så ska de försöka sälja spons i Skandinavium, sen så ska de försöka sälja, ja, nej, men nu är vi i Lundenhallen, med LED-skyltar. Nu är vi där, nu är det sånt här. Och, alltså ingen kontinuitet helt enkelt. Har ett publiksnitt på 1400 eller 1100. Och så nu har du en hall som inte ens får plats. 500 eller vad fan det är. Alltså liksom ett jävla meck då. Och det måste kännas så jävla... Bara grejen att vara och verka i RIK måste kännas så jävla jobbig. Att dels...
Bakbunden.
Bakbunden av omständigheter. Och så känner du att, ah, men fan, om vi bara kan liksom, vi bara kan hänga i nu, så blir det kanske bättre nästa år. Och så klarar man sig kvar med hjälp av Andreas Pallika typ. Och så har man skyttekungen, Elias Stenman. Och så försvinner de. Ah, men fan, usch, vad ska vi göra nu då? Men vi värvar den här polske killen. Så gör han svin mycket mål. Ja, ah, fan, det går inte bra. Men vi tar in den här montenegrinske kaptenen då. Ja, men bra. Och vi har Oskar Joelsson. Och så nu bara, ah, nu ska alla bort. I och för sig, Sjevaljevic vet jag inte om han ska bort i och för sig. Men liksom, nu ska Polacken bort. Och Joelsson ska bort. Och då är det samma sak där. Ah, ja, skulle de klara sig kvar nu då? Vid ett kval. Ja, ah, men vad händer sen då? Då är det, liksom, ska de bygga om igen då i sommar. Och vet inte någonting. Ja, det måste kännas så jävla jobbigt att jobba där.
Ja, ska väl sägas att de har annonserat en signing week där de den här veckan ska presentera en ny spelare varje dag till elittruppen. Så det är väl 5 eller 7 spelare beroende på
hur lång en vecka är.
Hur lång en vecka är, precis. Men så det blir väl väldigt intressant i alla fall, för att det kommer att staka vägen lite för just den här framtiden som du pratar om. Och på Lacken också, jag måste ju delge den historien lite med här. Det har ju, om jag har förstått min information riktigt, så har det varit, han har väl varit lite irriterad på klubben vid olika tillfällen. Och för han har inte gjort klart med ny klubb än, men hoppas ju på, han har en kassagent vet jag, men han, som säkert lurar i honom både det ena och det andra, men han hoppas på Frankrike och Tyskland, vi får väl se. Men då i alla fall var han irriterad på klubben då, för att de hade inkvarterat en herre, jag har inte riktigt förstått vem det är, men i hans lägenhet i en vecka.
Vadå inkvarterat en herre? De har bara satt en liten gubbe där, eller vadå?
jag vet
en liten man med plånbokstoppa.
Nej, men de hade bara sagt så här, ja, men nu ska den här snubben, herren, gubben bo hos dig en vecka. Ja, men vadå, jag känner inte honom. Nej, men det är vår lägenhet, så att han ska bo hos dig nu en vecka.
Det är ett sätt att tvinga bort en gubbe.
Ja, alltså det var precis, det kanske kommer någon jävla högerdia nu.
Säg att du vill ha bort din bästa målskytt utan att säga att du vill ha bort din bästa målskytt. Vi sätter en Hercule Poirot innanför dörren bara. Ja. Men jag
har väl så här goa uppdrag, ja.
Men jag har väl berättat om när jag kom ner till Kristianstad.
Bodde det en liten herre?
Nej, men jag var ju den lilla herren. Det var ju det som var så sjukt. Att jag blev signad strax innan fönstret stängde där i februari. För att Johan Jeppsson skadade sig. Så jag kom ner dit. Och så de bara, men du bor på hotell här de första dagarna. Så fixar jag en lägenhet till dig sen. Visst. Och så typ, det var 3-4 dagar, inte mer än det. Och sen, men du går med det här boendet då? Ja, just det. Ja. Men du... du ska bo i Lars Möller Madsens lägenhet. Och jag bara så här, men bor inte Lars Möller Madsen där? Nej, han är typ aldrig där. Han är liksom, ja, han är här ett par gånger i veckan kanske. Men oftast så åker han hem till Danmark där han har sin son och sådär. Så han är nästan aldrig där. Så jag bara, okej. Liksom, går fram till Lars Möller Madsen och så här bara... Hej, jag ska sova hos
dig. Då var du verkligen en liten gubbe.
Jag var ju Ola Månsson och han var Dusan Umisevic liksom. Så jag, hej, jag ska sova hos dig. Och han var, jaha, vad kul, det får du göra. Men då var du sova i hallen. Och jag bara, okej. Ja, nej, men de sa att typ, du aldrig är där. Och han bara, jag är där hela tiden. Okej, okay. Så jag fick sova på en luftmadrass i Lars Möller Madsens hall. Och han var alltid där. Så det var inte många nätter, för då gick jag så här, nej, det här håller faktiskt inte. Och sen löste det sig, då var det ju visade sig att dåvarande sportchef hade ju ett litet, ja, går det bra om du kan sova i mitt sommarhus på Åhus Beach? Ja, det går bra. Så hade han liksom ett, alltså, ja, större än det huset jag äger nu typ. Så där fick jag bo. Så det löste sig jättebra. Men det var lite samma liksom. Att de satte en liten gubbe innanför dörren hos Lars Ullman.
Det glädjer mig väldigt mycket att det är den här nivån av professionalism. Även då i, citat, Sveriges coolaste... Sveriges häftigaste handbollsförening. Det glädjer mig väldigt mycket. Bra info, Josef. Jag hoppas för RIKs skull att de har en lite rödare tråd då i den här signing-veckan, va? Så att det inte blir det där... en säsong här, en säsong där, utan att de kanske hittar någonting som är lite mer långsiktigt den här gången.
Ja, den som minns så var ju det deras nyårslöfte.
Som du gav dem, eller vem?
Ja, exakt. Exakt, lite kontinuitet. För det behöver de.
Jag fick annars en beskrivning av RIK under matchen senast. RIK ser ut som ett lag i italienska... i mitten av italienska Serie A. Ihopköpt Balkanstuk med några snälla egna spelare. Aldrig har RIK haft ett så ej RIK-lag.
Nej, verkligen så. Det är så man ser sådana här Serie A-lag som bara... Vad fan, de äger inga spelare. Det är bara lån.
Alla på lån. Det är så jävla Serie A. Mm. Ja, men det var också... Men det, nej, men vi kan ju tuscha också bara vid den här matchen. För det var ju en sak som var... lite så anmärkningsvärt. Du var ju på plats så att säga med citationstecken. Ni pratade också kring det. Men just det här kring med kast i tomt mål. Eller brist på kast i mål då.
Kassa kast mot tomt mål.
Ja, kast mot liksom laggårdsvägg. Och de lyckades träffa väggen i alla fall. Men det är... ja, det var förödande. Alltså, också så här, det gjorde ont att se på. Bara så här, fan, de behöver varje poäng och varje mål i kampen. De överlever för den här stora, stolta, klassiska handbollsföreningen. Kasta 7 meter utanför i tom mål. Liksom.
Twice. Mm.
Exakt. Ja, det var deppigt.
Mm, det om RIKs läge då. Hade vi någon mer notering från handbollsligan innan vi ska rulla vidare?
Ja, men vi kan bara nämna att de andra lagen som är inblandade i den här bottenstriden var ju också ute och kammade noll. Helsingborg hade ju inget sätt emot Hammarby på hemmaplan. Eller ja, de hängde med hyfsat i första halvlek, men sen så blev de överkörda. Och även Lugi åkte på ganska stor förlust. Den matchen har jag inte sett, men jag noterade att de inte heller var nära. Men det slog mig... för det pratas lite i runt både RIK och Lugilägret på samma sätt. Eller nej, så här.
Vart ska vi gå härifrån?
Ja, precis. Vi börjar i Lund då. Att de som vi vet så tappar de Fredrik Olsson och Kasper Kjell. Vi vet också att Lugi har lite ekonomiska bekymmer. De har varit ute och dels har de liksom skurit ner på personal. Kenneth Andersson har inte fått vara kvar på dubbla stolar och sådär. Och det går lite trögt liksom. Så att det jag har hört är att Lugi inte har tänkt att liksom värva. Så som jag sa, att de behöver värva Alfred Jönsson. Det kommer inte hända. Så de ska ersätta Kasper Kjell och Fredrik Olsson med någonting som redan finns då i juniorlaget eller inte finns. Och man känner bara så att de ligger sist med det här laget. Vad är vitsen med att hänga kvar då och bara överleva och så spela med ett ännu sämre lag då, i alla fall på pappret. Sen kan de ju få en kanonutveckling och sådär nästa säsong. Så det, spontant så slås man av den känslan. Inte lika bra då att de får börja om i allsvenskan. Och jag tror att det är lite grann så att de, jag kan ju förstå om man är som Tony Larsson då och känner att fan, vi får börja om. Det är måndag hela veckan varje år med RIK. Att den tanken slår den också. Ja, men fan, om vi åker ut, att man liksom, ja, fuck it, då gör vi väl det då. Då kanske vi får, då kanske vi kan andas och bygga om i allsvenskan. Och min fråga är egentligen till er då. Tror ni att det är bra för någon av dem att åka ur och göra det? Eller är liksom, bör de verkligen med alla tillbudstående medel försöka hänga kvar även om det innebär att ligga i botten i flera år till?
Intressant fråga.
Jag vet inte, det beror ju också lite på hur deras ungdomsverksamhet ser ut. Och där är väl Lugis mycket mer blomstrande. I alla fall så har det ju varit så fram tills ganska nyligen. RIK har väl gjort någon satsning där. Men för Lugis så känns det inte alls lika allvarligt. Jag hörde att det var, de har väl inte åkt ut då på 30 år va? Och RIK har inte åkt ut på 40 år. Så båda de klubbarna är ju sådana klassiska klubbar som alltid har legat i högsta ligan. Men det kan väl vara bra för en förening som inte mår bra att typ vända ner där, plocka upp juniorerna och sen vända uppåt. Och det är min känsla att Lugi skulle klara ganska bra.
Ja, exakt. För man kan ju göra det på, vi har ju två ganska färska exempel i typ Drott och Hammarby. Att man, det kan ju gå åt olika håll så att säga. Även om Drott kanske försökte väl med något liknande i allsvenskan med det de höll på med i slutet av elitserien. Alltså värvan och random brasilianare och så vidare. Liksom.
De gjorde väl det som försatte dem i problem i högsta ligan. Fast de skruvade upp volymreglagen inte till 10 utan de skruvade upp dem till 12 då. Och ja, så hade de inte koll på kassaböckerna och så gick det ju fullständigt åt helvete.
Precis, medan Hammarby tog ju ett det blev lite mer liksom
men där blev det ju verkligen så en omstart. Det var ju liksom, ja, de nådde ju på något sätt the rock bottom som det heter och bara vad är över nu? Nu har vi två vägar att gå, antingen så lägger vi ner skiten eller så satsar vi uppåt igen. Började de ju klättra. Och det är ju som säger jag delar ju din spontana att Lugi tror jag också har en stabilare grund att göra det på. Och de kanske heller inte, det kanske heller inte spelar dem så stor roll. För de har allt annat på plats, tänker jag. Att om de skulle göra 3 år i allsvenskan så på det stora hela gör det ingenting. Jag tänker att, jag vet inte. Jag känner bara att det vore jävligt vanskligt för RIK. Som där allt annat är så bräckligt med sponsorsintäkter och allt annat runt omkring för som krävs för överlevnad i den här stan på något sätt.
Och RIK har ju alltid varit så himla mycket sitt representationslag.
Mm.
De har ju inte ens haft juniorlag innan, utan de plockar in det som kommer till Katrinelunds gymnasiet. Och så har det varit så här, RIK är Göteborgs flaggskepp när det kommer till representationslag, men så är det de andra föreningarna som sköter ungdomsidrotten.
Ja, och även om de, som du var inne på, de försöker ju ändra på det och har väl en fin generation som visar att några av de här i Signing Week kommer från den här U18 eller vad de nu är. Men det är också det här lite med, som jag tror kan påverka är ju med lokal konkurrens. Alltså, även om såklart RIK kanske kan betala mer än vad Kungälv kan göra exempelvis. Men Kungälv är ju ett topplag i allsvenskan. Då ska de börja konkurrera om samma spelare. Sen är det klart, konkurrens i Skåne finns det ju och Malmö ligger inte så långt bort. Men i och med att Lugi har den här liksom, stora ungdomsföreningen och är ju en ungdomshandbollstad får man väl säga. På så sätt att det verkar vara många av kidsen i stan som engagerar sig i handboll. Men sen slutar de när de kommer in på Lunds universitet. Men just det där, de har väl lite den här möjligheten att på ett organiskt sätt göra det rimligare. Men jag är inte säker på att det vore bra för någon av dem. Men som du säger, i alla fall Lugi då nästa år. För att RIK har ju lyckats nu på, med, det verkar ju vara katten med liv när det gäller att värva in Pallika eller Sevaljevic eller vad de nu än heter liksom. Men Lugi, ja, det är ju lite oroväckande även om så här, det hade också, jag tror att Axel Månsson kanske nästa år skulle kunna ersätta Kasper Kjell relativt bra, men på vänster nio utan att ta koll på vad som kommer underifrån blir det ju väldigt mycket tunnare.
Jag bara känner också att det är så lätt att tänka att man tar något år och två och samlar kraft och sen så ska man gå upp igen. Och så bara titta på att
fråga H43.
Ja, dels det och sen även om du är så här, även om du bestämmer dig för att nu ska vi upp igen, hur jävla svårt det är att göra det. Alltså vi har varit inne på AMO som kommer gå upp nu. De har fan försökt i 4 år med en budget som är liksom större än alla andra i den serien. Och de har fan inte löst det förrän nu. Så det är inte bara att, nej men nu är vi redo. Nu har vi köttat på våra juniorer här ett
tag. Alltså, jag har ju följt Halby. De har ju inte varit uppe sedan 53. Och då har de legat i toppen. Alltså, de 20 åren som jag har följt dem. Nästan hela tiden varit, i och för sig, de hade en svacka också. Men ganska ofta legat där uppe. Men det är ingen dans att kliva upp där.
Nej, men och vi kan ju också nämna då HF Karlskrona som ju också har varit uppe i toppen och försökt flera år. När Hammarby åkte ut så värvade ju de spelare från Hammarby dubbla deras, eller mer än dubbla deras löner. Men nu gick ju en av dem tillbaka till Hammarby då. Men liksom, de spelar fortfarande kvar i Allsvenskan. Så det här med rakserie och en plats, det är jävligt knepigt alltså.
När vi var och fiskade lite i Göteborgs ungdomshandbollen och föreningar där, så tänkte jag att vi också skulle passa på att lyfta den här lite märkliga grejen som har hänt i Torslanda nu. Säger man så? Säger man Torslanda, Torslanda?
Torslanda, hjälp oss här. Torslanda,
Torslanda. Ja, men då var jag hyfsat rätt på det.
Du var helt rätt på det.
Skönt. Jag har ju ändå spenderat helgen i Göteborg, va? Så att man vill ju gärna visa att man är lite med, va? Med lokala uttryck och sådär. Men där har det ju hänt sig då att deras herrlag ligger ju nu i botten, men de ligger i nedre skiktet.
Ligger på kval,
ja,
nedåt.
Ligger i botten.
Ja, men kval nedåt ifrån Allsvenskan. Men kommer ju inte åka direkt ur. Det är ju i princip klart. Men kommer få kvala nedåt. Deras damer då, å andra sidan, är på väg uppåt igenom seriesystemet. Kanske. Ligger i alla fall på väg uppåt. Men de har ju redan nu då fått besked om att oavsett om de kommer vinna sin serie eller inte, så kommer föreningen inte att tillåta dem att gå upp. Detta för att man ifrån föreningens sida då menar att det skulle äventyra budgeten i och med att det blir längre resor och så i en högre serie. Vad tycker ni om det?
Ja, men det är ju skönt att jag vet inte exakt om det var i måndags eller tisdags eller onsdag som det här kom ut då. Och sen alltså dagarna har gått så har man ju fått lite mer kött på benen. För att i början var det ju väldigt många som reagerade och tyckte att det var ojämställt och sådär. Men så som jag har förstått det så är det en del liksom anledningar som har gjort att de har varit tvungna att ta det här beslutet. Dels att det finns ett datum att förhålla sig till. Det här beslutet var tvungna att tas innan, om det var typ 15 mars.
Så här, alltså, du måste bestämma dig för om du ska kvala 24 timmar efter serien är slut, så måste damerna då säga vi vill kvala upp eller inte. Och då har herrarna fortfarande inte spelat färdigt sin. Så det finns ingen chans, om vi ponerar att de har råd att ha ett lag i Allsvenskan, så finns det ingen chans att det är så här, ja men ni får spela i Allsvenskan om herrarna åker ur. Utan man måste bestämma sig redan då, och då kan de inte gambla med att ha två lag. För det klarar de inte av att ha i Allsvenskan, klarar inte av att ha både herr och dem. För att förtydliga det datumgrejen.
Precis. Och styrelsen har gått ut och förtydligat att det saknas pengar. Jag kommer inte ihåg om det var... Ja, för att bägge skulle klara av det här så behövdes det ungefär 700 000 kronor in innan det här datumet då. För att liksom kunna, i och med att beslutet behövs ta 24 timmar efter sista omgången. Vilket väl är fullt rimligt, inte tror sig kunna få in på så kort tid. Så även om det såklart vid en första anblick kanske... Folk vill gärna ta den taken, känner jag, att det luktar illa och ojämställt och sådär.
Det känns ju frukt.
Precis, men det känns ju super rimligt beslutas
du. Ja, så här, jag tycker också att det, alltså prickarna är ju där, men när man ska dra linjer mellan dem så håller de inte riktigt. Eller så här, det ser ut som ett bra, men pusselbitarna passar inte, det blir ingen, så jag delar ju det. Sen är det ju frågan då så här, men okej, om det nu är så jävla illa skött eller illa ställt med ekonomin, varför ens säga till herrarna att ni får hänga kvar om ni klarar det sportsligt? Tycker ni att det är problematiskt att göra så?
Jag tycker det är lite problematiskt. Framförallt så tycker jag det är... Hela min magkänsla skriker att om det hade varit tvärtom, om damerna hade legat där herrarna gör nu och herrarna hade legat i den positionen som damerna gör, så har jag svårt att se att det här skulle vara beslutet. Nu, det här är ju 100% spekulation, men så säger Maggen, ja. Maggen ja, säger så.
Men, alltså, även om din Magge säger det, men då tror jag att Torslandas styrelse, eller de som nu tog det här beslutet, var väl medvetna om de reaktionerna kring den här lågt hängande frukten som folk skulle ta. Och även om de kanske hade velat, i spekulation, velat göra det du påstår, så tror jag inte de ändå hade gjort det just för att de hade vetat att hur det hade sett ut utåt.
Mm.
Så att jag tror inte alls på det, alltså, tyvärr.
Men nu tänker du, det man får komma ihåg här är att du tänker att det här är en proffsig styrelse. I det hänseendet att alltså, man är van vid att sitta i en styrelse. Det har ju framkommit en del information som du sa under veckan. Och GP har ju skrivit om det här. Och det var tänkt att jag skulle skriva en krönika om det också och reagera. Och min take... som jag var på väg då var ju precis det här att liksom ja, men det är lågt hängande frukt, jag köper inte resonemanget. Jag tror att du kan säkert hitta 1000 andra fel, men jag tror inte det är liksom att det är misogynt det här. Men vi var tvungna att stoppa det, för det liksom, det kommer in mer och mer info om och man vet inte riktigt vart det pekar. För å ena sidan då så hör man att ja, men i den här styrelsen så sitter det 3-4 personer som har döttrar som själva är liksom juniorer och på gränsen till A-lag, och då är det så här, ja men fan, det ligger ju i deras intresse att damlaget ska gå upp, så det tyder ju då på att det inte, ja då är det ju ett nyktert beslut, annars skulle de ju i så fall försökt vara jäviga åt damlaget. Eller är det det? Det kanske är så att deras döttrar har större chans om de spelar kvar i division 1, alltså du vet, man vet inte vilket håll infon pekar åt.
Det är så, svårt med så här, det blir lätt lite kladdigt,
ja. Precis, så det är så här, men det är ju liksom jätte, ja, då är det och så som någon sa, ja men fan, det är personer som själva då har ett stort engagemang i klubben, för de har döttrar och söner som spelar där. Det tyder ju på en engagerad och bra styrelse som brinner för klubben. Det är också jävligt dåligt att alla har barn i klubben. Hur ska man kunna fatta rationella beslut som i en styrelse när man själv är på något sätt jävig? Alltså så här, du kan å ena sidan och andra sidan med allting här. Du har Charles Eliasson som tränaren som är ute och liksom slår på stora trumman om att det är ojämlikt och allt sånt här. Men å andra sidan så har han och klubben beslutat att gå skilda vägar redan i december. Så de är ju redan förbannade på varandra. Hur mycket vikt kan man lägga vid hans åsikt då? Tar han chansen bara för att han redan är förbannad på klubben? Eller tycker han så? Alltså det är jävligt svårt.
Vi gör som GP då. Avkastpodden följer GPs exempel och säger å ena sidan och å andra sidan. Vi avvaktar lite fakta innan vi... Ja, jada. Jag tänkte innan vi rundar av också att vi ska hinna notera bara att det har spelats 2 träningslandskamper för damernas landslag. Kul att de matchar mot Frankrike. Det har ju varit ledarstabens liksom senaste takes på det här. Att ja, vi i Sverige är bra nu. Thomas Axner har sagt det i flera intervjuer. Men för att ta nästa steg, då måste vi komma ikapp Norge, Frankrike, i viss mån Danmark också. Och att då träningsmatcha mot dem är väl ett väldigt bra sätt för att få reda på vad det är som krävs. 2 torsk, 1-6, en lite jämnare. Accentuerar väl att det fortfarande är en bit kvar, men ja, gillar ambitionen ändå.
Ja, både och. Alltså jag tycker att det är bra, för jag tror att det ger någonting mer att möta Frankrike än vad nu att, alltså, alternativet har någon halvbenation sådär. Men jag är inte övertygad om att det ger så överdrivet mycket i längden på så sätt att men ja, det är väl bättre det än att möta Rumänien.
Ja, men det tror jag definitivt. Sen slår det ju en vilken skillnad det är på källa att ösa ur för de olika för förbundskaptenerna. Mm. För Thomas Axner kontra Glenn Solberg. Alltså det är... No offense här nu liksom, men så här, Moa Boqvist uttagen i landslaget nu. Hon ligger liksom på 26:e plats i SHEs MEP-liga. Hon platsar i svenska landslaget och gjorde det bra. Eller så här, som sagt, inget ont mot Moa Boqvist, men jag menar i herrlandslaget så inte Kim Andersson med eller Jack Turin
eller... Nej, och jag kommer ihåg inför turneringen nu senast så hittade vi ju någon skytteliga i Bundesliga. Det var väl tre killar vi hade med på den listan som inte platsade i landslaget eller något sånt där.
Precis. Där har du Jennifer Johansson från Skuru. Sen gjorde 6 mål idag, så det är samma sak där. Det är inte...
Ja, matchens lirare.
Ingen skugga ska falla över dem.
Otroligt duktigt presterat. Men man får snickra med andra typer av bräder om man är Thomas Axner än om man är Glenn Solberg.
Well, men på så sätt, det kan ju faktiskt vara positivt i att Jennifer Johansson och Moa Boqvist och dessa typ av spelare,
Matilda Forsberg
und so weiter, liksom, att de kan... Det här kan ju ge dem en möjlighet att komma ut. Liksom.
Alltså, ja, det är jättebra för dem ju.
Det är ett jättebra skyltfönster, vilket i sin tur kommer kunna gynna damlandslaget. Alltså om de här spelarna... Frida Rosell går till franska ligan, Bessensson. Och kanske att Matilda Forsberg, Måg Boqvist och Jennifer Johansson. Med hjälp av de här matcherna kan visa att vi kan också prestera på högsta nivå. Så på så sätt är det ju väldigt positivt.
Ska vi, innan vi rundar av då, orkar vi ta i den assisterande förbundskaptenen på här sidan som är ryktenas man?
Nej, det tycker jag. Det är väl en av få grejer som det verkligen har ryktats om den här veckan. Mikael Apelgren har ju 2 rykten hängandes över sig. Det första är ju då att klubblaget, det ungerska topplaget Pik Szeged, har ryckt i honom, och ryktet säger att de har lagt upp 100 000 euro, alltså en dryg miljon svenska kronor, på Sävehofs bord och sagt att men vi vill gärna ha Apel, vad säger ni om det? Och att Sävehof då ska ha tackat nej. Det andra ryktet är ju att Island rycker i honom för att få honom som förbundskapten då.
Ja, vad vi tycker om att Sävehof tackar nej till 100 000 euro. Om det nu är så. Det är väl inte så konstigt. Frågan är väl bara vilken prislapp de skulle tacka ja till. Är ju det intressanta. Men nej. Alltså det är också olika källor att ösa ur. RIK hade sagt ja till 100 000 för Marinko. men för Sävehof är ju inte det. Deras chanser till... framtida guld, de här två säsongerna som Apelgren har kvar, tror jag det är efter det här slutspelet, det minskar ju markant de chanserna om inte Apelgren är där. Och det är väl liksom ett SM-guld till för en klubb som Sävehof är ju mer värt än pengar i en viss utsträckning, eftersom de har redan så jävla mycket pengar. Men nej, jag vet inte var någonstans går ju gränsen alltid. Och hur mycket pengar kan det här korvgänget punga upp för Micke?
Nej, men exakt. Och plus att jag tror att Sävehof kom ju lite innan Apel från lite så här olika korta lösningar som tränare. Alltså Jonas Larholm var uppe, Berntsson och Stockenberg var uppe.
Allting skräddarsyddes ju för att Apelgren skulle komma hem. Allting var inte rimligt liksom. Nu ska han hem.
Exakt. Exakt. Och att de kanske undrar sig då. Ja, men även om så här, 1 miljon kronor är jättetrevligt, inte så trevligt, men vi säger om det blir några 2-3 miljoner kanske.
Vad ska
men
de med dem
frågar till? Ju de sig då. Ja, och vem, nej, men de kommer nog fråga sig, men vem ska vi då ha på bänken?
Ja.
Och det är ju också en intressant fråga för en sån klubb som Sävehof, som ambition om att vinna varje år. För att vi har ju pratat om många gånger att det, apropå källor att ösa ur, så är det inte så många superheta tränare ute på marknaden liksom. Så att ja, jag tror att det kommer nog krävas en del salamis för att få loss Apelgren.
Hade jag varit Sävehof så hade jag också försökt behålla honom så absolut länge jag kan. Men om jag vänder på frågan till er då, om ni hade suttit i samma båt som Apel själv och fått välja mellan vara kvar då de två åren i Sävehof, kanske låta sin assisterande förbundskaptenroll i Sverige slida in i en eventuell då övertagning efter Solbergs kontrakt, eller gå till Pyggeseged nu, stålar, Champions League, stjärnspelare, alternativt då ta det här färska, fina, fräscha isländska landslaget och göra något kul med det.
Ja, alltså jag Maggen säger också att han inte tar bara Island, så att säga. Dels tror jag inte att det förbundet kan hosta upp de stålarna så att livet blir så mycket fetare av att bara gå och häcka runt i Partille om dagarna. Men det är ju tur som jag är ju spelare, så jag tänker ofta som spelare, och när man får en sån möjlighet som Pyggeseged så tänker man ta den, för fan, du kan ju dra korsbandet imorgon eller hälsena för den sakens skull. Men Apelgren, även om jag tror att han är med på fotbollsuppvärmningarna varje träning, så liksom, han kommer inte kunna skada sig, utan han har ju som tränare har ju råd att bida sin tid på ett annat sätt. Sen är det klart, man kan ju bli kall på marknaden och så, men där tror jag att han har tillräckligt bra självförtroende att han känner att det är ingen super stress. Och att han flyttade hem till Sävehof av en anledning. Lite det här att komma närmare hem och barn och skola och så vidare. Liksom. Så att den aspekten är fortfarande kvar. Så att på så sätt så är ju kanske ett isländskt förbundskapsjobb ihop med Sävehof någonting som lockar. Men samtidigt så vet jag att han är väldigt ambitiös. Och att alltså Pyggeseged är en av de största klubbarna i världen. Och nu när Kjeldse alltså har ju ekonomiska bekymmer, då sägs det att de ska värva lite smått och gott därifrån. Så att jag tror att det lockar väldigt mycket.
Det tror jag med. Jag tror att hade han, alltså, hade det varit helt upp till honom, så tror jag han hade tagit Pyggeseged. Alltså ja. Då, inte så till den grad att han kommer be på sina bara knän för att Sävehof ska släppa honom. Det tror jag inte. Men absolut, jag tror han har dem. Jag vet att han har de ambitionerna, och jag tror inte att han är så här, men det skulle passa bättre om ett år eller två år. Liksom. Han har nog gärna hoppat på det, men han vet ju också vad han har skrivit på för kontrakt och vad han är bunden av och sådär. Men så jag tror som du, Josef, att det inte, alltså jag tror att Pyggeseged lockar mer än förbundskaptensjobbet. Om det inte är så att förbundskaptensjobbet går att kombinera med till exempel om nuvarande tjänst i Sävehof som gör att han kan dubbla och kanske då dubbla lön också och vad det nu är. Då är det ju, och dubbla arbetsbörda, men då är det andra aspekter. Men fick han välja helt fritt av de här tre och Jonathan Stenbecken inte skulle ha med saken att göra, så tror jag han hade gått till Pyggeseged.
Ja, eller men han kanske också kan hota Abbe över någon släktmiddag, så kanske kidnappa guacamole över fredagstacosen
eller jultacon,
försöka få sin vilja igenom. Men jag tror att det kommer krävas mycket för att Sävehof ska släppa honom till Pyggeseged.
Det tror jag
med. Och det de kan liksom försöka övertala dem med är ju då att, men du kan ju ta Island, alltså, det kanske är deras lycka i det fallet, att han kanske kan ta det istället och ändå var glad.
Men då är det ju också som du lite var inne på det här, Schelin. Så länge han sitter som ass här nu, ett dåligt mästerskap till, så vet vi ju att då hänger Solberg ännu mer löst. Alltså så här, vill han ligga kvar i den filen, eller alltså, om man tar förbundskaptensjobbet i Island på 2 eller 3 år, då är det ju som boplats, va? Då hamnar han ju då halkar han ju ner lite i kön.
Jo, ja. så har jag precis, eller fram tills jag läste de här ryktena, så har jag tänkt att det är så han har krattat sin väg framåt i livet. Liksom. Att han sitter där och bara väntar på att Solberg ska få kliva av, och så kliver han in själv.
Men det är också lite...
Det är ju det Solberg tror också. Det är, just det. Ja. Det är det som är problemet. Nej, att, just nu.
Precis. Nej, men att den är ju så jävla skakig, för att det är ju, vi är, och där är vi till exempel inte eniga i att Det är ju spekulativt på så sätt att Solberg eventuellt hänger löst. Jag tror att han hänger jäkligt starkt faktiskt.
Det tror jag också att, med tanke på vilka det som bestämmer i det förbundet. Och exakt. Som du säger, om du bara, som du var inne på, hans resultat, absolut. Men opinion och liksom tryck och press och ett dåligt mästerskap till. Alltså han hänger ju längre det går innan nästa
absolut.
Framgång.
Han har ju kontrakt över Paris. Säg att det här då, alltså OS i Paris. Säg att mästerskapet nu i vinter blir dåligt och sen OS i Paris blir sådär. Alltså det tror jag räcker för att det inte blir en kontraktsförlängning. Och då...
Absolut, men då ska Apel sitta tyst i timeouterna och tänka på, fan, säg nu jävligt dumt.
Nej, det är faktiskt sant.
Så att det går åt helvete då i EM i Tyskland nere, va?
Nej, sen, det kommer inte palla.
I Paris.
Nej, vi får se. Härligt att få spekulera lite i alla fall. Vet du vem som inte spekulerar? Det är musikläggaren i den här podden. För den musikläggaren är väldigt konsekvent. Här kommer, alldeles som vanligt, Kjelle Höglund med Genesarets sjö. Tack som fan för att ni lyssnar.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö. Och likaså på Galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.